Då är det bönesöndagen och ni är varmt välkomna hem till min soffa. Härifrån sker predikan idag eftersom vi sitter i familjekarantän och då är man ju lite extra glad att man faktiskt har teknik som gör det här möjligt. Och jag ska inte läsa någon av dagens texter utan ni ska få följa med i en liten annan ordning helt enkelt. Det finns en stor rymlig äng, mycket speciell för sitt slag. Mitt i skogen öppnar den upp sig och det finns stigar in på den från alla håll. Och där det inte finns stigar så är det öppen mark. Ängen är allemansrätt, ägd av ingen, till för alla när som helst. Människor kommer och går, från alla håll, både barn och vuxna. En dag så fick någon för sig att just den ingången som han brukade använda tillhörde honom. Och så byggdes ett staket. Och för att komma in på ängen så behövde man trycka sig mellan plankorna. En annan byggde en mur och för att komma in från det hållet så var man först tvungen att klättra upp för att sedan hoppa ner. Ytterligare en la kullersten så att det blev knepigt att komma in. Några som var på väg in vände därför. Skaparen till ängen blev arg när han såg detta och plockade genast ned både staket, mur och kullersten. Vägen in är helt fri. Ändå händer det även idag att det byggs upp staket och murar. Men skaparen fortsätter outtröttligt och envis att montera ner. Det finns en stor rymlig äng, mycket speciell för sitt slag. Man kan gå in från alla håll. Den är till för alla och ägd av ingen. Gud, du ser oss där vi befinner oss nu. Tack för att du är med oss och tack att vi får läsa ditt ord och påminnas om vem du är och vilka vi är. Amen. Jag läste alla de här bibeltexterna som presenterades inför den här söndagen. Och texten från Gamla testamentet var den när Gud tänkte förstöra Sodom. Men Abraham liksom harklar upp sig och inleder en slags deal med Gud. Som resulterar i att Gud till slut ger med sig och väljer att förskona Sodom, staden. Och den andra handlar om en änka. Som tjatar till sig en rättighet utav en domare. Och den texten slutar med: skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Och sen var det en text från Saltaren. Och det var en bön av David i förtvivlan och nöd. Där han undrar hur länge Gud ska gömma sitt ansikte. Och den tredje texten, det var Paulus förbön till församlingen i Efesos. Och den här texten uppmanar oss till att det är viktigt att be tillsammans. Så min första tanke när jag läste de här texterna och sen dessutom då också la till andra texter som handlar om bön. Det var ju liksom, Gud, hur ska du ha det? Alltså hur ska vi be? Ska vi begära? Ska vi be, ske din vilja? Ska vi dela med dig, vara fler? Ska jag gå in i min kammare? Ska jag lägga händerna på människor? Ska jag viska? Ska jag be utan ord? Ska jag sucka, ropa, lyfta mina händer eller böja mina knän? Och sen inser jag ju då att min egen fråga är ju egentligen ett svar, eller att jag begär ett svar på hur vi ska be. Och snabbt då så tänker jag på alla de där frågorna som hänger ihop med hur-frågan. Hur, när, vad och varför? Och så landar jag i varför-frågan. Och jag tror att det är den frågan som är viktig att vi då och då försöker återkomma till. Varför-frågan, tänker jag, är själva ursprungsfrågan till bönen. Det är liksom vårt första andetag och vår inandning. Och vi ska läsa från Paulus. Som skriver om Gud i Romarbrevet 11:36. Av honom och genom honom och till honom är allting. Vårt varför, även till bönen, har sin fästpunkt hos Gud. Och så tar vi oss tillbaka till tidernas begynnelse. I Mosebok så får vi följa hur Gud i full färd går fram med sin skaparkraft och skapar tid, universum och galaxer, hav, träd, berg, djur och människor. Människor. Vi ska göra människor som är lika oss, läser vi i första Mosebok. Och i andra Mosebok står att Herren Gud tog människan så satte han henne i Edens lustgård att bruka och vårda den. Och sedan hände det en frukt, en människa som vill ha mer och en skilsmässa. Och i tredje Mosebok så möter vi en Gud som ropar på människan, var är du? Och sedan en Gud genom hela Bibeln som medvetet och envist söker människan och gemenskap med henne. Människan som också alltid tänker jag söker Gud. Medvetet eller omedvetet. Som formulerar suckar och desperata rop till någon. Ibland som sista utväg. Kanske lite mer specifikt för oss som har allt materiellt och som har tillgång till sjukvård. Och i andra länder som den första utväg, eftersom Gud är den enda man har att sätta sitt hopp till. Bönen som en allemansrätt. Den här ängen som vem som helst får kliva in på från vilket håll man vill och när som helst. Och så har jag funderat en hel del över mitt eget böneliv inför den här predikan. Och bara ordet böneliv inser jag ju liksom är en liten produkt av min uppväxt i en frikyrka. Och jag säger inte att man inte kan använda det ordet eller att det är något felaktigt med det. Men jag inser att det i mitt liv på något sätt innebar att bönelivet blev något separerat. Som om att det liksom finns ett böneliv och ett annat liv. Och så blev bönen lite utav den där prestationen. Där det var jag och min känsla och min förmåga att sätta ord på saker och ting som liksom avgjorde bönens resultat. Någon hade byggt en mur och ett staket in till den här fria ängen. Och kanske har jag också varit med och byggt själv. Och så blir det lite för jobbigt och lite för knepigt att ständigt klättra över muren. Att liksom trycka sig igenom brädorna på staketet. Eftersom känslorna inte alltid fanns där. Eftersom jag var lite fel. Och för mig blev det så otroligt befriande. Och ni som har hört mig prata innan vet att jag har sagt detta vid flera tillfällen. Att för mig blev det så otroligt befriande. När jag insåg liksom att jag bara kunde kliva rätt in i bönen, in på den här ängen när jag vill. Jag kan bara komma dit och vara tyst och jag kan sträcka mina händer, jag kan böja mina knän, jag kan begära saker faktiskt utav Gud. Jag kan vila med honom och jag får tala i tungor, jag får gråta och jag får bära fram andra, skratta och dansa. Och jag får både lyssna men också tala, hålla begravning och fest. Och jag får söka Guds tröst och Guds vilja. Huvudsaken är att jag är där. Jag har läst Thomas Sjödins bok Ljudet utav tystnad. Och där fick jag dels den här bilden utav ängen som jag sedan har byggt på. Och också det här uttrycket att bönen på något sätt alltid finns nära. Och att huvudsaken är att jag är där. Och så tänker jag att jag vågar komma med hela mitt liv sådan som jag är. För det är ju egentligen bara där som Gud kan möta oss, eller i alla fall vill möta oss i vår mänsklighet. Med hela vårt jag. Det finns en stor rymlig äng, mycket speciell för sitt slag. Och mitt i skogen öppnar den upp sig. Det finns stigar in på den från alla håll. Och där det inte finns stigar så är det öppen mark in. Ängen är allemansrätt, ägd av ingen, till för alla när som helst. Och när jag har varit på den här ängen ett tag så lägger jag märke till det. Det där stora vackra trädet som står mitt på ängen med rötter som letar sig fram i varje vrå i jorden. Och så går jag tillbaka till Mosebok. 2:9. Mitt i trädgården stod livets träd. I honom skapades allt och allting hålls samman i honom. Det här är Paulus ord om Jesus Kristus. Och livets träd tänker jag står för Jesus Kristus. Och så är vi tillbaka i det där första andetaget. Vi är i Jesus Kristus. Jesus som bönens källa. Jesus som säger, ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Där är som kristna vårt varför till bönen. Vi skapade och utvalda till gemenskap med Gud och varandra genom Jesus Kristus. Och Jesus har tagit det första steget och vi får både be till honom men också med honom. Jag var ute och gick en liten promenad i våran slinga här på Ronsö, det gör jag ofta, det har ni hört mig säga ofta. Men då bad jag vår fader eller fader vår och så var det som att jag bad den tillsammans med Jesus. Men jag får också be till Jesus för att jag vet att det finns kraft när man använder det namnet i bönen. För den kristna tron är inte bara bön i allmän bemärkelse, utan jag tänker att det är liksom ett seende från båda hållen, som ett medvetet gensvar. Det är liksom att gå med Jesus och leva med honom. Och genom bönen så bygger vi upp den där relationen. Och den är ju liksom mer ett samtal än en ritual. Vi får komma till Gud i Jesu namn. Och Paulus säger så här att det är genom honom, genom Jesus alltså, som vi kan nalkas Fadern i en enda ande. Det är från Efeserbrevet 2:18. Och när jag ibland då tänker att mitt böneliv inte är som det borde, så brukar jag påminna mig också om orden från första Samuels bok 16:17. Där står det att människan ser till det yttre, men Gud se till hjärtat. Och jag tänker att för mig blir det så viktigt på något sätt att Gud ser till mitt hjärta, inte bara till min liksom bön. Och Jesus springer inte ifrån mig bara för att jag inte alltid kanske är aktiv i mitt seende. Och enligt Paulus så är ju faktiskt människan i sig själv lite villrådig inför bönen. Han påpekar att människan egentligen inte vet hur bönen alltid bör vara, men att den helige ande faktiskt träder in där orden inte räcker till. Så här står det i Romarbrevet 8:26. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Förutom det stora trädet i mitten så ser jag också fällda träd. Jag läser nu från Wikipedia. Eftersom ängarna inte gödslades tenderar de med tiden att utarmas på näring. Ett sätt att motverka detta är att öka antalet träd i ängen. När äldre träd i ängen fälls frigörs gödsling till gräs och örter från det ruttnande rotsystemet. Och så får jag en bild av att de där fällda träden är på något sätt alla de där som har gått före. Som har bett sina böner som inte finns i vår tid idag. Och deras böner är liksom mullen på ängen på bönens äng dit jag går. Och så får vi förenas med både det som har varit och det som är såklart, men också med det som kommer. Och så tänker jag att ingen bön är förgäves. Vi kan inte bara liksom med våra hjärnor alltid tänka ut till vilken nytta den är bädd. Om man nu kan tänka bön som en nytta. Böner, de här liksom osynliga signalerna från den här synliga världen till den osynliga, fyller universum och gör skillnad. I den fysiska världen och i den andliga världen. Det är vad jag tror. Och så tänker jag att kanske är är inte bönen i sig som är det viktigaste och inte bönesvaren, utan gemenskapen med Gud och relationen med Jesus. För då blir ju liksom bönen bara egentligen en förlängning av relationen. Ett seende från båda hållen. Och visst händer det att jag ibland kliver ut på min av mig själv egen lagda plastgräsmatta utan varken träd, rötter eller mylla och tillber mig själv eller något annat. Men jag har upptäckt att då växer det där tomrummet mig. Jag blir rotlös och jag måste vända mig tillbaka mot Jesus som jag alltid ser på mig. Och när jag möter hans blick vet jag att jag får komma precis som jag är. Och även ställa frågan, hur ska du ha det? Det finns en stor rymlig äng, mycket speciell för sitt slag. Och mitt i skogen öppnar den upp sig. Det finns stigar in från alla håll och där det inte finns stigar är det öppen mark. Ängen är allemansrätt, ägd av ingen, till för alla, när som helst. Och mitt på ängen står livets träd. Amen.